Och välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd med er i studion som består av mitt hem och ditt hem, Cissi. Har vi, vilka då?
Agnes
och Cecilia.
Precis, jag tänkte att ditt namn behöver komma först eftersom annars blir det fel ordning.
Ja, precis.
Men det är jag som är Cecilia. Man känner igen mig på skånskan.
Ja.
Och man känner igen dig på oskånskan.
Ja, men precis. Och att jag försöker vara rolig.
Men det försöker ju vi båda två. Vilket är väl lite kännetecknet av att vi båda två tycker att vi är oerhört roliga.
Ja. Det är ju tur att vi är så roliga eftersom vi har en podd som vi utsätter människor för.
Och jag kommer helt enkelt bara kapa den här inledningen genom att inleda med att jag har läst en bok som är både rolig och på skånska.
Är det sant?
Så att får jag börja prata om den boken?
Ja, men det är klart. Kör!
Det bara kändes så himla rimligt att börja med den nu. Jag har läst en bok som heter Farmorsresan.
Den ser gammal ut.
Den är gammal. Jag vet inte hur gammal exakt det här exet är. Men den är skriven 56. 1956. Den här är tryckt 1980, så det är inte lika gammal. Men, och den är skriven av Edith Unnerstad. Ringer det en klocka?
Det ringer ingen klocka alls.
Ingen alls?
Nej.
Ingen alls? Helt säker?
Ja, det enda jag tänker på är att min pappa är född 1956. Det är det enda jag kan tänka på.
Edith Unnerstad. Jag pratade nämligen i somras om två böcker av Edith Unnerstad. Som jag hade läst då. Som jag tyckte var jättebra. Och nu har jag läst en tredje som också är jättebra.
Vinnande koncept.
Alltså hon är så himla bra. Alltså jag bara, det här är en sån, alltså vad ska man säga, dold skatt eller bortglömd juvel eller något. Alltså på riktigt, hon behöver liksom lyftas. Alltså gillar man Astrid Lindgren, om man gillar Astrid Lindgren, så kommer man älska Edith Unnerstad.
Är det liksom samma, riktar det sig till barn eller till vuxna? Eller?
Ja, det är barn. I alla fall de böcker jag har läst. Jag tror inte att hon skrev några vuxenböcker. Men det är hon som då har skrivit de som jag pratade om i somras, som var Kastrullresan och Nu seglar Pip Larssons.
Ja!
Det är samma författare. Och den här heter Farmorsresan. Det finns också en bok som heter Mormorsresan. Den har jag inte läst och jag vet inte om den har med samma... Den verkar inte vara samma... Alltså, den verkar inte ha med den här boken att göra alls. Man skulle kunna tro det. Men den här handlar helt enkelt om det låter som. Det handlar om en kille som heter Pelle Göran. Och han är 5 år. Och han måste resa till sin farmor. Och jag tänkte faktiskt göra så att jag vill läsa första sidan. Och... Alltså det är dags att sätta sig ner. Kanske ta fram näsduken.
Shit. Jag är redo.
Första kapitlet. Pelle Göran buffar professorn i magen. Det heter kapitlet. Det var den kvällen Pelle Göran buffade professorn i magen som det blev bestämt att han skulle resa till farmor. Nu tror ni förstås att den där Pelle Göran var ett riktigt odjur. Eftersom han gav sig till att buffa en professor i magen. Men då tar ni fel. Han var en alldeles vanlig och ganska hygglig liten pojke för det mesta. Fast lite bortskämd var han nog, för han var enda barnet. Men ser ni, när han ställde till med det där så var han så förskräckligt ledsen. Han visste inte riktigt vad han gjorde. Så där ledsen hade han varit ända sedan en solig dag i april. När mamma tog cykeln och åkte ut med honom för första gången det året. För mamma skulle väja undan för en liten flicka som kom rusande över gatan. Flickan klarade sig. Pelle Göran fick bara ett skrubbsår på knät. Men mamma hamnade under en skåpbil. Ambulansen kom och körde iväg med henne till sjukhuset. Alltså...
Nej.
Du vet, när jag läste det här första gången, jag bara, nej, nu blir jag... Och alla förstår känslan. Men jag ska bara säga då att mamman faktiskt överlever. Hon ligger på sjukhus. Så det är därför han är ledsen, för att hon ligger på sjukhus. Hon är liksom skadad och professorn är hennes läkare. Liksom. Så att det börjar så här. Och åtminstone jag känner redan när jag läser nu andra gången att jag bara, vad vill jag göra? Han har alla mina sympatier.
Pelle-Göran.
I alla fall. Ja. Så Pelle-Göran då, eftersom han blir lite oregelig när han är ledsen för att hans mamma ligger på sjukhus, så blir han skickad till sin farmor i Skåne. Själv bor han då i Stockholm.
Är den skriven på skånska?
Alltså ja, inte hela tiden. Jo men grejen var, jag har också läst den här, för min syster fick covid för en månad sedan ungefär. Och var ynklig och sjuk. Och ville att jag skulle läsa högt i telefon. Oh. Så då gjorde vi det.
Oh.
Så den här var ett då sjukhögläsning. Covid-högläsning. Och just det, kan ju säga bara att jag också har varit lite sjuk nu precis. Så jag kommer kanske hosta i den här podden. Men jo, nej, så vi läste den här högt. Och det börjar ju då, ja, men som i Stockholm. Och det är liksom ett par kapitel. Och sen så kommer farmor. Och alltså Pelle Göran han har inte träffat sin farmor på länge. Han är ju faktiskt bara 5 år. Så att liksom, han är lite sådär. Och så när, ja, men precis, han minns henne inte riktigt liksom. Och så såhär, han är lite rädd för henne. Och så står han så här, typ, farmor sa där, eller så här, kom hit nu pojke, eller något sånt där, sa farmor på bred skånska. Och så, jag läste ju det här högt, så jag bara, ja då borde jag väl säga det på bred skånska. Så jag bara sa det på bred skånska. Och jag insåg jag att min skånska, alltså den skånska jag pratar är väl okej, men jag kan inte prata bred skånska. Jag kan inte fake skånska. Det blir jättekonstigt. Men i alla fall, så jag gjorde det, alltså, på skämt om det. Och sen så åker de då, för farmor kommer till Stockholm för att hämta honom. Och sen åker de tåg ner tillsammans. Det är han och farmor och en liksom syssling typ eller något som också har blivit föräldralös. Som också ska med dit ner liksom. Som heter Kaja, hon är 11 år.
Så de Kaja?
Kaja, ja.
Ja, grymt namn.
Ja, jag vet. Hon heter typ Katarina eller sånt egentligen. Men alla, hon kallas för Kaja. I alla fall, och så åker de då tåg. Och så när de kommer till Skåne, så helt plötsligt bara alla repliker är på skånska. Det är helt fantastiskt.
Hade man fattat det även om man inte är skåning?
Alltså ja, för det står ju liksom inte på svenska. Och du vet att de är i Skåne, så att
okay.
Alltså såhär, om du kan liksom såhär. Sen används det vissa skånska ord och sådär. Men ibland är det också bara alltså, liksom, väldigt mycket talspråk när jag bara öppnar det. För det är ganska mycket dialog. Alltså det står inte tidigt, utan det står tidigt. Och det står inte är, utan det står e.
Det tycker jag.
Ja, det står inte, utan inte. Nej, men så det handlar helt enkelt om att då har Pelle-Göran och kommit till den här gården. För hon bor på en gård. Och där, hon bor då med sin yngsta son. Som, alltså det är lite oklart hur gammal han är egentligen. Men vi gissade på så här, över tonåren.
Okej.
Okay. Han är den som sköter jordbruket. Och sen har de en hund, en vakthund. Och sen har de en vaktgås som heter Amelie.
Alltså vaktgåsar, de är de läskigaste någonsin.
Ja, jag vet.
Jag har blivit jagad av vaktgåsar.
Yes. Det är inte bara du. Nej, men i alla fall, så det finns en vaktgås som heter Amelie. Jag menar, allting är liksom helt perfekt. Och sen så är det så här, ja men det är så här sommar, livet på landet, de hittar på en massa grejer. Han och Kaja blir kompisar fast han är 5 och hon är 11. Och så blir de kompis med de andra och så händer det en massa saker och det så här, blir lite spännande. Men
så liksom den här farmorsresan, det är liksom, det är att de reser ner dit, det är inte att de reser vidare sen liksom.
Nej, alltså sen är de i Skåne, alltså är hemma hos farmor liksom. Och farmor bor också med sin väninna Dela. Och jag var så här,
Det vet ju alla vad det betyder.
Just det finns också en papegoja som heter Julius som gillar hårnålar.
Vad gör Julius med hårnålarna?
Han skäl dem. Och har dem för sig själv.
Ja. Vilken fantastisk detalj.
Ja, men alltså hela, den är så bra. Alltså, den är så fin och den är rolig och den är lite sorglig. Som man märkte i början.
Ja.
Men det känns ju som att det är skrivet lite så här utifrån ett barns perspektiv också. Där i början i alla fall. För det känns som att det är verkligen så, alltså en vuxen kanske hade gått direkt på saken, vad var det som hände?
Ja. Nej, men den är skriven utifrån hans perspektiv hela tiden. Tror inte att det är någon annan. Ja, vid något tillfälle så är det väl lite mer sådär, alltså en allvetande berättare, måste säga så här. Farmor Nicolas säger också typ så här. Men men annars är allting ur Pellegörans perspektiv, och ibland är det som man vet liksom så här, okej. Okay, jag som läsare förstår exakt vad som ska hända, men han fattar inte. Men det gör liksom ingenting. För att man är ändå bara så här glad av typ hela konceptet. Så väldigt bra bok. Väldigt fin och rolig.
Är det liksom, vad skulle du säga skiljer sig i den mot de här Kastrullresan och vad heter den andra?
Alltså jag skulle inte säga att de är så olika. Jag tycker de är ganska lika. Alltså så här, sen är det ju olika berättelser. Men, men jag tycker att de, det är väldigt tydligt att det är samma författare. Alltså det är samma typ av språk. Ja men det, de är också väldigt så att ta barnen, se, alltså vad ska man säga, tankar och känslor på allvar. Och ja men utgå från liksom barnets eget, egna, men jag vet inte, barnets eget liksom syn på sig själv typ.
Det låter ju jätterolig.
Ja men den är jätterolig och jag tror att den verkligen passar bra för högläsning också. Speciellt om man, men man måste vara bra på skånska. Det är lite jobbigt.
Ja, jag känner att jag kanske delegerar högläsningen till någon annan.
Ja, inte till mig.
Dålig skåning. Jag kan ju inte ens min egen dialekt. Så.
Nej, men skånska är ju min egen dialekt. Men de är inte i Lund. Ja, nej,
men så,
väldigt fin och rolig bok. Det är ju väldigt somrig bok, men det funkar också i december.
Alltså, man kan väl behöva en somrig bok i december,
känner jag. Jag kände det faktiskt.
Och påminnas om att det finns ljusare tider.
Precis, och jag skulle säga passa ålder 5 år och uppåt. Jag vet inte, kanske beroende på 5-åringen. Men, ja.
Vad har du läst med?
Får jag prata med? Vad ska vi mer prata om? Ja, men vi kan väl prata om en annan återkommande författare i podden. Birgitta Stenberg. Jag har läst en bok som heter Äntligen av med liket. Av Birgitta Stenberg.
En fantastisk titel.
Jag vet, och som man kan räkna ut så är det en kriminalberättelse. Och det roliga är, det står att högst upp så står det veckans bok 2198. Och på baksidan så står det veckans bok, en bok som alla har råd att köpa, 40 kronor. En bok som alla har tid att läsa, 60 sidor. En bok som alla vet när den kommer, varje torsdag. Och jag har liksom aldrig någonsin hört talas om det här konceptet, men tydligen var det en grej med ABF och Högmans i samarbete. Och den är ju skriven.
Men alltså, är det en bok som är 60 sidor och sen kommer en ny bok om något helt annat som är 60 sidor?
Jag antar det. Det här är den första gången jag har talat om det hela konceptet liksom. Den är så då skriven 98.
Var det dumt?
Ja, precis. Den är skriven 98. Och det är en deckare som jag kommer helt enkelt bara berätta hela, alltså såhär, spoila saker och sådär. Det
är,
jag tänker att typ ingen annan kommer läsa den här boken. Men, eller, vad är det?
Säg inte det. Alltså du får ju spoila. Man kan ju läsa en bok även om den är spoilad.
Efter kanske en deckare.
Det beror på varför man läser deckare. Ja. De som inte vill bli spoilade, som det heter, kan ju bara stänga av 3 minuter.
Ja, men jag kanske inte spoilar hela. Eller så här, jag vet inte. Den handlar, den är skriven liksom då i jag-form av någon som, gud, vad heter hon? Annika tror jag. Som då är en ung typ doktorand. Alltså berättaren är då en ung doktorand i Stockholm. Och hon doktorerar då på en författare som heter Ella Johannesson, som jag typ tänker är Birgitta Stenberg.
Säkert.
Jag tror det, för det är så här, hon var betydelsefull på 50-talet och det var så här, det är liksom, men så hon doktorerar då på den här Ella Stenberg, och hon har som handledare en professor som är typ jättesexistisk och som hon egentligen inte gillar, men hon måste typ så här hålla sig väl med honom. Hon är också ihop med honom, och jag fattar inte
det här låter som verkligheten.
Ja, i alla fall, men hon är också ihop med honom så här, för, eller så här, han är ju gift då, men jag fattar inte varför hon är ihop med honom. Men det är lite ofta så i Birgitta Stenbergs böcker att jag aldrig fattar varför tjejen är ihop med killen. Det är många osympatiska män i hennes böcker. Men och så de två och en journalist ska åka ut till, för den här Ella Johannesson har precis dött, och de ska åka ut till hennes bror som bor utanför Stockholm för att så här, han ska få alla hennes efterlämnade papper. Och då vill de ju ha det. För att den här journalisten är väldigt intresserad av hennes författarskap också. Och den här liksom professorn, han är en sån jättesexistisk gubbe, så han tycker inte att kvinnor har tillfört litteraturhistoria någonting. Och han är då professor i litteraturhistoria. Så han bara så här, han vill typ dit, så tänker jag typ så här, kasta allt ungefär. Nej, men inte riktigt. Men det så här, han vill liksom så här, jag vet inte. Men så de åker dit och den här brodern är präst och bara säger nej, 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 ni får inte det. Alltså hennes allt ska brännas. Hon var en synderska. Typ. Ingenting får komma ut. Och de bara, va? Och så ska de då stjäla de här lådorna och så hyr de en torped. Det är så sjukt. Som ska typ så här binda honom så de kan ta lådorna och kopiera allt. Och sen ska de då släppa. Men då råkar torpeden döda honom av misstag. Och så ska de så här, då måste de gömma liket. Och så, ja men det är en massa sådana grejer som händer liksom.
Ja, fatta när det händer.
Ja men precis. Så vad ska vi göra? Ja, vi gör så här och så här. Och någonstans som läsare, först, alltså så här, jag vet inte, eftersom det handlar om brottslingen så först tänkte jag så här att men det kommer ju lösa sig för dem. Och sen bara, fast alltså, när man, jag har läst min beskärda del av deckare, samt sett kriminalserier, och jag bara, ni lämnar så mycket spår på brottsplatsen. De har inte sett CSI kan jag ju säga.
Det här kanske var före CSI.
Ja, det var det säkert. Eller det var det. Men den var ändå ganska, den var bra, den var underhållande. Det gick ju lite snabbt att läsa.
Det låter ju väldigt roligt.
Ja, alltså den var inte så rolig egentligen. Men, nej men, funkar som deckare.
Vad skulle du säga var den största behållningen?
Jag vet inte riktigt faktiskt. Det var väl egentligen, alltså så själva liksom så här berättelsen liksom. Alltså, men det är ju ändå en deckare, den är ju spännande. Men jag vill ju veta hur det går typ.
Alltså jag skulle ju vilja att någon gjorde det här brottet i verkligheten.
Slog ihjäl en präst?
Nej. Nej men såhär räddade dokument från någon så här bortglömd kvinnlig författare och bara gick emot den här sexistiska professorn och bara...
Ja fast han var ju med på det hela.
Jo men ändå, han ville ju väl kanske göra sig av med.
Nej det ville hela. Han inte egentligen. Han, ja jag vet inte. Det var...
Han kanske var en splittrad professor.
Ja, alltså jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg vad de sa om det, men han hade väl typ så här kommit på att typ, ja men det kan finnas bra kvinnliga författare typ. Ja, yeah, anyway, så en kort deckare av Birgitta Stenberg. Men nu tänker jag att jag vill veta vad det är du har läst. Det vet jag ingenting om.
Jag har läst ett stycke bok. Och det är en roman som du kanske har hört talas om, som heter Timmarna, som är skriven av Michael Cunningham. Känner du till den?
Alltså inte på rak arm. Jag tänker bara på den där filmen om Virginia Woolf.
Ja men precis, det är den boken.
Ja, okej, okej.
Jag visste inte att det fanns en bok. Nej, jag vet bara att min mamma tyckte om den filmen. Timmarna. Mm. Och sen så skrev jag. Det var, jag tror det var Stadsbiblioteket i Göteborg. Som hade kanske för ett år sedan knappt. Att man kunde skriva till. Man kunde fylla i ett formulär typ. Där en fick skriva lite om sin boksmak och om en ville bli utmanad eller om en ville få någonting som passar i en smak. Eller, alltså det var jätteroligt. Ja. Kommer du ihåg det?
Ja.
Ja, och jag gjorde ju det här. Så jag fyllde i ett sånt formulär och så typ var det typ att jag ville bli utmanad tror jag.
Mm.
Och så fick jag också så här specificera typ att så här, ah, men... Till exempel att jag minns att jag skrev att jag ville läsa mer poesi och att jag då gärna ville läsa poesi som liksom var politisk men som inte var så här plakat poesi för att jag läser mycket, har läst mycket sån poesi liksom. Men så fick jag jättemycket spännande tips och flera av dem så skrev jag upp i mitt bokbingo och ett av de tipsen var Timmarna som jag nu har läst. Den hittade jag också i vår bokhylla. Jag visste inte att jag hade den. Men det hade jag. Och Det är, precis som du sa, en bok som till viss del handlar om Virginia Woolf. För den är liksom en, vad ska man säga? Det är liksom en bok som flätar samman tre kvinnors olika liv. Och den ena är då Virginia Woolf. Så den liksom bygger till viss del på verkliga liksom händelser, eller det man vet om henne. Men också förstås lite konstnärlig frihet. Och sen så är det en karaktär som heter Clarissa Vaughan, tror jag. Som är då en fiktiv karaktär. Men hon kallas för Mrs. Dalloway i den här boken. Och det är ju en text av Virginia Woolf. Så hon är liksom en så här verklighetens Mrs. Dalloway. Och sen en tredje karaktär som heter Laura Brown. Och hon är liksom en hemmafru typ på tidigt 50-tal som börjar läsa Mrs. Dalloway.
Mm-hmm.
Och så här blir helt tagen av den romanen. Så det handlar liksom om Virginia Woolf och sen handlar det om den här Clarissa som är liksom en modern karaktär som har många likheter med Mrs. Dalloway som Virginia Woolf skrev. Och sen så den här tredje karaktären Laura som läser Mrs. Dalloway. Och så flätas liksom deras öden samman. Och alltså jag älskar ju sånt där. Det är så smart. Mm. Det är så fruktansvärt smart. Och dessutom så handlar det ju då liksom om litteratur.
Ja.
Alltså litteraturen spelar en jättestor roll i liksom de här olika karaktärernas liv. Och det är ju alltid roligt, tycker jag. Eftersom litteratur är typ det bästa. Och det är också så här att när man läser de här andra, både, eller egentligen i alla de här karaktärerna som det hoppar mellan liksom, så finns det också utdrag från texter av Virginia Woolf som liksom citeras. Så man får också så här smakprov på det som hon har skrivit i boken. Och jag har inte tidigare läst Mrs. Dalloway och tänkte att jag kanske inte skulle fatta så mycket. Men det gjorde liksom ingenting. Men däremot blev jag väldigt sugen på att läsa den. Har du läst den?
Nej, alltså jag också i något så anfall av pretentiositet köpte den på engelska en gång för länge sedan. Alltså jag var typ 18. Och sen så försökte typ så här läsa den och läste typ en sida och bara nej, det går inte.
Nej.
Nej, så jag har inte läst den. Men jag har däremot sett filmen Timmarna.
Ja, du har det. Vad tyckte du om filmen?
Ja, jag tyckte jättemycket om filmen.
Mm.
Men jag läste ju Virginia Woolf innan i höst och då gillade jag det. Så jag har ju faktiskt funderat på om jag skulle våga ge mig på Mrs. Dalloway eller något sånt igen.
Mm.
Men ja, vi får väl se. Jag får inte på engelska.
Nej, alltså... Jag
tyckte så mycket Mrs. Dalloway på engelska.
Man kan ju säga mycket om Virginia Woolf, men att hon skulle vara lättläst är ju inte en av de sakerna.
Nej, det kan man verkligen inte säga.
Jag har ju läst Vågorna. Och så har jag läst någon novell av henne. Som jag har uppskattat jättemycket. Men det har fan tagit tid och energi att läsa. Jäklar.
Var den här då? Var den Timmarna? Var den liksom mer lättläst? Liksom? Var det mer vanlig bok? Eller var den också konstig?
Nej, men den här var jättelättläst. Och det som var lite roligt var att jag har läst den under ganska lång tid. Så att jag läste liksom ganska korta stycken åt gången. Liksom. Och då brukar jag alltid glömma vad som har hänt. Eller liksom så här, att det tar ganska lång tid att komma in och bara just det, vem var det nu det handlade om och sådär. Men det var som att alltså på en halv sida så var jag inne i det igen. Liksom. Och det är jag inte med om så himla ofta. Att det känns så lätt att komma in i en bok som man har liksom lagt ifrån sig ett tag och sådär. Och Och det var också så himla, alltså att det, den är väldigt, ska man säga, den är väldigt, alltså både enkelt, det är ett enkelt språk liksom, och det är en ganska enkel handling, eller så här, tre parallella enkla handlingar, men eftersom Virginia Woolf levde och dog på det sättet som hon gjorde, och hon också skrev på det sättet som hon gjorde, som var väldigt så här existentiellt, och liksom texterna också ganska, vad ska man säga, inte abstrakta, men ja, men så här stream of consciousness aktiga, så blir liksom ja, men den här boken får liksom ett djup genom det, och det handlar väldigt mycket om så här existentiella frågor, typ vad ska man göra med sitt liv, varför är vi så rädda för döden egentligen? Hur liksom handskas man med sjukdom? Eller att veta att man ska dö? Alltså sådana väldigt stora frågor. Mm. Fast de är liksom paketerade på ett väldigt vardagligt sätt. Typ.
Det låter väldigt intressant.
Jag tänker att jag skulle vilja läsa en liten,
ja,
en liten del bara. Som är i ett kapitel som handlar om den här Laura Brown, som är hemmafru på 50-talet. Hon har en man som uppskattar henne jättemycket, liksom blir så här superglad för allt hon gör och så här, för, ja, men så, men han är väl typ aldrig hemma. Och vi får följa henne under typ en dag, eller större delen av boken i alla fall, en dag. Och då är det hennes man som fyller år. Och hon ska tillsammans med Richie, som då är typ, jag vet inte, 4-5, något sånt, förbereda liksom ett födelsedagskalas för honom. Och göra en tårta och liksom köpa lite presenter och sådär. Och hon vill liksom att det här ska bli perfekt. Och samtidigt så ifrågasätter hon hela grejen. Att så här, men varför håller jag på och gör det här för min man? Han blir lycklig för allt jag gör, men vad betyder det? Han kommer vara helt översvallande oavsett om den här tårtan är fin eller ful. Bryr han sig då liksom? Varför bryr jag mig? Och plötsligt får hon liksom bara ett så här infall. Hon bara sätter sig i bilen och lämnar sitt barn till en väninna. Och så åker hon till ett hotell. Eller ett motell. Och tar in liksom bara för en natt. Och det hon gör då när hon kommer fram, det är att hon tar in på det här hotellet. Och inser att hon har gjort det bara för att få fortsätta läsa i sin bok. I lugn och ro. Så då börjar hon lägger sig där på sängen liksom. Och så börjar hon läsa Mrs. Dalloway. Och då är det liksom får man liksom läsa ett litet längre blockcitat från boken som väcker hennes tankar kring döden. Och jag tänkte läsa lite vad den här texten då liksom väcker för tankar hos henne. Och den här situationen att de plötsligt befinner sig på ett hotellrum liksom. Då står det så här: det är fullt möjligt att dö. Laura tänker plötsligt att hon, att alla har det valet. Det är en sanslös, svindlande tanke, nästan okroppslig. Den uppträder i hennes huvud, svagt men tydligt. Som en knastrande röst från en avlägsen radiostation. Hon kan bestämma sig för att dö. Det är en abstrakt, skimrande idé, inte speciellt morbid. Det är väl på hotellrum som folk gör sådana saker, eller hur? Det är möjligt, till och med troligt. Att någon har begått självmord här, i det här rummet, på den här sängen. Någon har sagt, nu får det räcka, nu är det slut. Någon tittade för sista gången på dessa vita väggar, detta släta vita tak. Genom att ta in på ett hotell, det förstår hon nu, lämnar man omständigheterna i sitt eget liv bakom sig och inträder i en neutral zon. Ett rent vitt rum, där döendet inte förefaller fullt lika främmande. Det skulle kunna vara så behagligt, tänker hon. Det skulle kunna kännas så befriande. Att helt enkelt ge sig av. Att säga till alla, jag orkade inte. Ni anar inte. Jag hade ingen lust att försöka längre. Det skulle kunna ligga en fruktansvärd skönhet i det, tänker hon. Som en isvidd eller en öken tidigt om morgonen. Hon skulle kunna resa, så att säga, in i det andra landskapet. Hon skulle kunna lämna alla kvar. Barnet, mannen och Kitty, föräldrarna, alla. I denna misshandlade värld. Den kommer aldrig att bli hel igen. Den kommer aldrig att bli riktigt ren. Och de skulle få säga till varandra och till den som frågade. Vi trodde hon mådde bra. Vi trodde att hennes smärta var som alla andras. Vi hade ingen aning. Hon stryker sig över magen. Det skulle jag aldrig. Hon säger det högt i det rena tysta rummet. Det skulle jag aldrig. Hon älskar livet. Älskar det ohjälpligt. Åtminstone i vissa ögonblick. Hon skulle dessutom tagit död på sin son. Hon skulle tagit död på sin son och sin man och det andra barnet som fortfarande höll på att växa inuti henne. Hur skulle någon av dem kunna hämta sig från en sån upplevelse? Ingenting hon kunde göra som hustru och mor i livet, ingen svacka, inget vredesutbrott eller depressionsanfall, kunde tillnärmelsevis jämföras med att begå självmord. Det vore helt enkelt elakt. Det skulle slå hål på stämningen. Och allt hon hade skapat. De dagliga rutinerna, de upplysta fönstren, det dukade middagsbordet skulle sugas ut rakt igenom det hålet. Fast ändå känns det bra att veta. För hur det än är så vet hon det nu. Att det är fullt möjligt att sluta leva. Det är skönt att bli klar över hela utbudet av alternativ. Att överväga alla valmöjligheter man har. Öppet och utan fruktan. Hon ser Virginia Woolf framför sig. Jungfrulig, obalanserad, besegrad av livets och konstens outhärdliga krav. Laura stryker sig över magen om och om igen. Det skulle vara lika enkelt som att ta in på hotell. Lika enkelt skulle det vara.
Ja, det var jättebra.
Ja, alltså det, jag gillar det jättemycket att liksom att texterna, alltså Virginia Woolfs text, får liksom ta som plats och så här, sätta igång alla de här tankarna. Och sen och så får man liksom ta del av det, för det blir som att, ja men så här, jag blir bara så här, gud, jag vill bara läsa så stora texter och bara känna alla de här sakerna och börja fundera på alla de här sakerna. Och att det också så här illustrerar så himla mycket hennes liv liksom som hemmafru. Att hon hela tiden är i det här, å ena sidan vilja fly och liksom känna att det är meningslöst, å andra sidan så, så här, fast det är ju min enda mening.
Mm.
Och det, jag kan inte sticka, för då faller allt liksom. Vilket ju är lite så här, jag vet inte, vad ska man säga, alltså så här, den så här självömkande hemmafru rollen liksom, om det här, ja, att liksom den här oombedda omsorgen som hon liksom hela tiden ger, och sen så är hon bitter över att hon ger massa hela tiden.
Men samtidigt då måste jag faktiskt tänka på Pelle Göran. Som, alltså, för där är det ju det som händer. När hans mamma försvinner hemifrån så faller allting.
Ja.
Därför att det är mamman, alltså mamman är hans hela värld liksom.
Ja.
Eller, för han är ju också 5 år, han går inte i skolan.
Nej.
Och när mamman inte är där så måste det komma en annan tant och hjälpa till och så här, laga mat, och han tänker inte om henne. Så att, på det sättet så, alltså, ja, det är ju hennes betydelse, men det är också en jätteviktig betydelse.
Ja,
alltså,
ja, ja, men verkligen, och det är ju liksom den här hela tiden att man balanserar på den här sköra linjen mellan liksom, också sina sympatier med de olika karaktärerna. För det är, de kommer ju också, som jag sa, så här, flät samman lite grann. Och då blir det också att man ser saker ur andra perspektiv. Vilket är väldigt spännande. Och också att det är de här olika tidsaspekterna. Liksom. Virginia Woolf är väl på 20-talet. Ja. Och den här Laura är på 50-talet ish. Och Clarissa, eller Mrs. Dalloway, är på i slutet av 90-talet. Så det är liksom olika tider och olika livsöden som liksom vävs samman på ett väldigt snyggt sätt. Så att, ja, jag kan verkligen, verkligen rekommendera den. Och jag blev supersugen på att läsa Mrs. Dalloway och att se filmen Timmarna.
Ja, jag minns att den var, jag tycker den var jättebra.
Jag blev också väldigt sugen på att läsa något mer av honom. Jag vet inte.
Vad heter han? Michael
Cunningham. Han har skrivit Ett hem vid världens ände, Kött och blod, Märkliga dagar, När natten faller och Snödrottningen. Det är inga som jag har talat om, tror jag.
Nej, inte jag heller. Men de kan ju vara väldigt bra ändå.
Ja. Han är också universitetslärare och manusförfattare och skit. Jag hade gissat att han var typ litteraturvetare eller något sånt.
Ja, jag var lite bättre än professorn i Birgitta Stenbergs bok. Vi hoppas, han verkar ju uppskatta Virginia Woolf från ett annat.
Ja, det är ändå ett par män som har uppskattat hennes verk. Ja. Då måste hon ju vara bra på riktigt.
Ja, men precis.
Men hörru, vad har du läst mer för något?
Vi kan ju fortsätta på klassikertemat. Jag har läst, det är då två i en då. Jag har alltså läst både Dorian Grays porträtt och Spöket på Canterville.
Spöket, ja. Ja, jag hörde Bögen på Canterville. Vad var det här? Det hade jag missat.
Kanske det också. Vet jag inte. Det säger inte ingenting om Spöket på Canterville. Och då i samma liksom bok. Två böcker till priset av ett omslag. Också ett fruktansvärt fult omslag.
Ja, det är riktigt grann. Alltså,
det är vedervärdigt.
Skriva det.
Jag kan försöka. Alltså det är liksom då, bakgrunden är vit. Och sen så högst upp så står det Oscar Wilde och titeln och sådär. Och sen så ungefär halva boken är röd. Och så är det en tavla, ett porträtt som är inramat. Alltså det är ritat då. Inramad i något slags guldram. Och på golvet nedanför ligger det en död person med en kniv i bröstet. Och, men bara båda de här, alltså Dorian Gray är ju känd för att den är så oerhört vacker. Men både porträttet och vad jag då antar är Dorian Gray på golvet. Är fruktansvärt fula, så de ser liksom ut som att Picasso har målat dem ungefär. Näsan är vid örat och, alltså jag vet inte, det är bara, nej inte riktigt ens så, men det är bara så här, det är typ som att jag hade ritat det.
Och så är det så här riktigt liksom blankt, plastigt omslag.
Ja, det är väldigt blankt. Det har jag inte problem med. Jag har mitt problem med att världens vackraste man porträtteras som jätteful.
Det är så normativ, Sissi.
Ja, det är jag. Men då beskriver jag hans utseende. Ser inte ut så här. Nej, men jag tycker jättemycket om den här. Eller nu, vi börjar med Dorian Gray. Helt så här, jag kommer inte prata om Canterville. Den är typ, den är jättekort. Och den är så här, den var lite kul. Men det är inte så jättemycket att säga. Dorian Gray däremot. Mycket att säga. Nej, alltså jag blev lite sugen för att jag läste tidigare i år Mönster i terapi.
Ja.
Och då är Dorian Gray en av de som går i terapi. Och så det var liksom lite sån grej. Och där framstod han som en liksom en fruktansvärt obehaglig människa som liksom alltså var väldigt så här manipulativ och narcissistisk och liksom typ så här psykopat typ skulle jag säga. Alltså jag tyckte inte riktigt att det var så här i boken. I alla fall inte från, Eller, ja, nej. Alltså, nu var det ett tag sedan jag läste den, så jag kommer inte ihåg riktigt allt. Men, bara lite kort då. Alltså, det handlar då om Dorian Gray, som när han är väldigt ung så är han står modell för en konstnär som målar hans porträtt. Och det blir ett väldigt vackert porträtt, liksom. Väldigt, väldigt fint. Alltså, det är väldigt likt honom och han är väldigt snygg. Och,
liksom på omslaget?
Nej, finare. Men också att det är så här ett väldigt välgjort porträtt. Och sen så är det är han och konstnären i rummet. Och sen kommer det in en vän till konstnären. Som han börjar prata med. Och så säger han så här, att men skönhet är ju liksom flyktigt och förgängligt. Och du kommer ju liksom förlora din skönhet och bli ful. Typ. Eller inte, han säger inte riktigt på det sättet. Men så här att ja, men du kommer liksom inte. Man kan inte ha kvar det för evigt och så. Och då så bara så säger han typ så här, jag önskar att porträttet kunde åldras istället för mig. Och på något sätt så slår det sen in. Så att han åldras aldrig. Alltså utseendemässigt. Han fortsätter se ut som 20 år. Men allt han gör syns på porträttet istället. Ja, det händer ju massa olika saker. Som nu har jag glömt lite. Men alltså, en sån viktig händelse är att han går på en teater som är en sån här liten typ sylta motsvarighet. Och då blir han kär i huvudrollsinnehavaren där. Som också är en sån här ung tjej som han tycker är fantastisk. Och så börjar han typ så här, hon är ju fattig. Alla på den här teatern är jättefattiga. Och så börjar han så uppväckta henne. Och liksom hon bara, oh, min lycka, jorden rik man. Jag uppmärksammat mig. Och så friar han till henne. För han älskar ju henne. Efter att det har gått 3 veckor liksom. Som det gjorde på 1800-talet. Ja just det, för jag kan ju säga att den är skriven då i slutet på 1800-talet. Och ja, hon svarar ja. Och de ska ge mig förlovade. Och sen så tar han dit sina vänner då. De här två kvällen efter. För nu ska du se någon helt fantastisk skådespelerska. Jättebra lärare. Men då är hon ska spela Julia i Romeo och Julia. Och så är hon jättedålig. För då har hon ju så här på något sätt. Hon säger någonting om det. Så här, ja men nu spelar jag bara. Nu vet jag på riktigt kärlek. Ja, så då kan jag, när jag spelar så är det inte på riktigt. Och då, det är någon sådär resonemang. Och han bara, jag hatar dig för du är en dålig skådespelare. Jag vill aldrig mer se dig. Du är jättehemskt. Och jag slut. Och man sticker därifrån. Och dagen efter hittar man henne död.
Oj.
Så att det är så här, har hon begått självmord eller har någon mördat henne? Och det finns polisen, alltså vissa misstänker att det är han som har dödat henne.
Mm.
Om inte annat så är det han som har orsakat hennes självmord.
Mm.
För att liksom, genom att han är så grym.
Får man veta?
Alltså han, alltså allting skrivs utifrån hans liksom synvinkel eller vad man ska säga. Och han säger att han är oskyldig.
Mm. Hon säger ju ofta det.
Ja. Och jag såg, nu har jag satt lite flärp här precis på det här stället. Så jag tänkte jag kan läsa lite.
Ja.
Så det börjar då med att hon, vad heter hon? Så säger hon, det är en jättelång monolog men jag läser bara slutet här då, vad hon säger. Jag hatar scenen. Jag skulle kunna spela en lidelse som jag inte kände. Men att spela en lidelse som bränner som eld inom mig, det kan jag inte. Åh, Dorian, nu vet du allt. Också om jag kunde det skulle det kännas kränkande för mig att spela kärlek. Det har du lärt mig. Han kastade sig på en soffa och vände sig bort. Du har dödat min kärlek, mumlade han. Hon betraktade honom förvånad och skrattade. Han sa ingenting. Hon gick bort till honom och for smekande med sina fingrar genom hans hår. Hon föll på knä och pressade hans händer mot sina läppar. Han drog undan dem en rysning. Sen rusade han upp och störtade mot dörren. Ja, ropade han. Du har dödat min kärlek. Du äggade min fantasi. Nu äggar du inte ens min nyfikenhet. Du betyder ingenting för mig. Jag älskade dig därför att du var underbar. För ditt konstnärskap, din intelligens. För att du förmådde förmärkliga en stor skalds drömmar. Och ge levande gestalt åt konstens skuggor. Allt detta har du kastat bort. Du är dum och ytlig. Gud, så vansinnig jag var som kunde älska dig. En sån dåre jag har varit. Du är ingenting för mig längre. Jag vill aldrig se dig mer. Jag vill aldrig tänka på dig. Jag vill aldrig nämna ditt namn. Du anar inte vad du var för mig. Åh, jag stod ut med att tänka på det. Jag önskar jag aldrig hade mött dig. Du har ödelagt mitt livs stora upplevelse. Och du känner kärleken lite. när du kan säga att den har förintat din konst. Utan din konst är du ingenting. Det skulle ha gjort dig stor, berömd, lysande. Hela världen skulle ha tillbett dig och du skulle ha burit mitt namn. Och vad är du nu? En tredjeklassaktris med ett fagert ansikte.
Det är liksom med psykisk misshandel.
Alltså det är ju liksom... Förlåt, vad sa du?
Det är psykisk misshandel anno 1800-tal.
Ja, men alltså... Och det är liksom... Alltså det är så, vad ska man säga, högtravande. Och det är liksom inte högtravande hela tiden.
Han känns ju lite instabil.
Ja, men precis. Men, han gör, men det som händer sen då är att han går hem. Och när han kommer hem så är det som att han bara tänker så här: vad fan gjorde jag nu? Så kan man inte göra mot folk. Och så tänker han på så här, tänker att han ska be om ursäkt och han ska liksom hitta henne så fort han kan dagen efter. Och ja, men så här, be om ursäkt och liksom, så är det klart att vi ska förlova oss och bla bla, jag ska det, så här. Men så får han då veta att hon dör. Och det gör ju då att, eller ja, hon får veta att hon har dött. Och det gör honom oerhört bitter. Alltså så här, att han liksom inte kan ställa till rätta det han har gjort liksom. Och det är också första gången han ser att porträttet ändrar utseende. Att liksom det elaka han har gjort har satt sig i porträttets ansikte. Och så är han såhär, shit, det kan inte vara sant. Och så.
Men blir han ledsen över att hon är död? Eller är det mest att han är bitter över att han inte fick?
Jo, men oh, gud. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror han blir ledsen. Alltså så här, för han har ju ändå bestämt sig för att liksom... Alltså jag menar, det är också här, han har känt henne i 3 veckor. Alltså... kan inte vara så djupgående kärlek. Men alltså, så är det, han fortsätter... Det är också lite oklart vad som hände sen. För det är så här, åren gick och bla bla bla. Typ. men alltså Oscar Wilde var ju gay.
Mm.
Och satt i fängelse för det och sådär. Och alltså, det finns ju ganska mycket så här, ska man säga, homoerotiska toner i den här.
Mm.
Alltså till exempel den här vänskapen med... Bess, nej Bess är det han inte. Bess är konstnären som har gjort porträttet. Men
okay.
Harry heter den andra. Den vänskapen mellan Harry och Dorian, den är liksom bland... Alltså Harry typ så förklarar sin kärlek till honom, typ så här, hur mycket han älskar Dorian. Och du är en sån liksom, fantastisk vän. Och där man bara, vän.
Det är mycket vänner och väninnor i dina böcker.
Ja men typ. Men han kunde ju inte skriva om det liksom explicit. Det var ju olagligt det liksom. Men det känns som att det finns ändå där liksom, på något sätt. Men Dorian blir ju också så här, alltså, han blir på något sätt en outcast lite. Så här, för att först vill alla vara med honom för att han är så vacker och sådär. Men så här vill det hända så här konstiga grejer. Och, alltså han tar upp opium och sådär också. Så att han förstör unga män. Går det lite rykten om och sådär. Och så bara går det, tiden går. Det går liksom 20 år, det går 30 år och sådär. Och så... Sen tappar han det och blir galen och börjar mörda folk. Ja.
Då kan man ju ändå förstå att han behövde lite terapi i monsterterapi.
Ja, precis. Jag kommer inte ihåg om den monsterterapi utspelar sig före eller efter att han har börjat mörda folk.
Nej.
Han började mörda folk. Han mördar typ en eller två personer.
Det är ändå att mörda folk.
Ja, men det är inte som att han går runt och mördar, alltså så här, det är en hamlig seriemördare, det är inte det liksom. Men att han känner liksom någon slags, väldigt så här, alltså han är väldigt rik också. Och att det är liksom så här, den rikes rättfärdighet liksom, att han kan bara så här, göra vad han vill för att men han har pengar typ.
Ja, det verkar ju vissa tänka.
Ja, det var nog faktiskt en sån, det som jag tänkte på väldigt mycket med den här boken. Alltså att han så här, alltså ingen har ju något jobb. För alla är bara rika typ. Och det är så här, ja men typ så dåligt att jobba för att då är man ju inte äkta rik typ. Och man ska liksom bara så här leva sitt liv och bara på olika klubbar och typ så här umgås. Men det blir ju, jag vet inte, livet blir ju väldigt tomt liksom på något sätt. Det blir ju bara den här sällskaps, det är mycket så här, olika sällskapstillställningar och alla hatar varandra och
men ska ändå liksom låtsas som att...
Ja, för att man måste typ umgås där. Och att man, jag vet inte, det är som att den visar väldigt mycket så här, det tomma i den livsstilen. Jag vet inte om det blev ville visa, men jag kände det liksom. Men jag tyckte den var jättebra.
Vad roligt.
Det var otippat, för att jag tänker fortfarande att alla klassiker är svåra, tråkiga och jobbiga.
Jag tyckte det här sitter så djupt.
Jag vet, och jag blir så förvånad varje gång jag läser en klassiker och typ gillar den. Jag bara, nej.
Men precis, och bara, oj, men de här var ju lite roliga.
Ja, nej men precis. Nej men så att...
Vad fint.
Ja, The Last Dorian Gray. Jag har en bok till.
Ja men kör.
May I.
You may.
Jo, jag har läst en bok som heter Borta bäst av Sara Kadefors.
Ja!
Du känner till henne, va?
Ja, den här tror jag att jag har läst för jättelänge sedan.
Ah, okej. Okay. Ja, för att jag tänkte... Kommer du ihåg något av den?
Nej.
Så här.
Ja, jag känner igen omslaget. Är det det som är med en IKEA-parkering?
Ja. För jag tänkte helt enkelt jämföra den här med hennes andra, eller så här, debutroman som kanske är mer känd, som heter Fågelbovägen 32.
Ja, den har jag också läst.
För jättelänge sedan. Den har jag läst innan. Och den här, Fågelbovägen 32, tyckte jag var helt fantastiskt och skitbra. Jättebra. Borta bäst var bra. Den var helt okej. Men den var inte liksom samma. Men det finns många likheter, tyckte jag ändå. Som du sa, det handlade om en kvinna som heter Sylvia, som är typ 45, som bor i sin bil, som är parkerad utanför IKEA. Och så hon typ så går in där och dricker gratis kaffe och typ sover i sängarna och typ så hänger runt. Och så är det liksom så här, hur har hon hamnat här? För hon är ju liksom egentligen så här en typ överklass, eller vill vara en överklassmänniska.
Åtminstone medelklass liksom.
Ja, och till slut det händer någonting med bilen, så att hon, ja, på olika sätt så hamnar hon istället hemma hos en en kvinna som heter Lisbeth, som säljer heroin, tror jag. Hon säljer i alla fall droger, jag tror det är heroin eller kanske olika. Så bor hon bara där typ så här jättelänge. Det som jag anledningen till att jag liksom ville ha den andra boken också, för jag tycker att det finns liksom någon, finns en massa likheter mellan de här. För att i Fågelbovägen 32 så är huvudpersonen en läkare som hon jobbar liksom på en klinik för papperslösa, och så får hon kontakt med en ung tjej som är så här hembiträde typ hemma hos någon annan, och hon har lunginflammation, men hon bara, jag måste jobba, jag kan inte liksom ta ledigt, då kommer jag få sparken. Och då så säger hon bara, men du kan bo hemma hos mig. Och så tar hon hem den här kvinnan, och då blir det så här. Hon bara, men jag kan ju ta ett hembiträde svart. Och sen helt plötsligt har hon det då. För att den här kvinnan bara, men jag tänker bara bo här gratis. Jag tänker göra rätt för mig. Och det som jag tänker är så här, likheten mellan de här två är att det handlar om människor som på något sätt helt förlorar sin värdighet.
Ja. Alltså, och jag också, tänker också att de blir, de har en bild av vilka de är. Och så är de något helt annat.
Ja men precis. Och helt plötsligt så är det något med den bilden som bara så här totalt krekulerar och bara vad händer då liksom. Och att de har liksom också tydlig, alltså sån här väldigt typ så här berättarkurva, kände jag liksom, att det så här stegras, jag går uppåt uppåt, kulminerar i någon slags väldigt så här explosionsartad vändpunkt där allting ställs på ända och saker typ bara händer, och det är liksom en lätt kaotisk känsla som gör att man blir liksom väldigt indragen i berättelserna.
Ja, men för det minns jag också, att jag blev väldigt engagerad och att jag försökte förstå liksom, vad fasen är det som har hänt och vad är det som händer och varför reagerar de som de gör.
Precis, för man får ju inte veta från början så här, varför hon har hamnat i den här bilen liksom, vad är det som gör. Och sen så helt plötsligt så konstiga texter som är typ mejl som är liksom bara insprängda i texten, och man bara, vem är det som skriver mejlen, är det hon eller någon annan? Som liksom också handlar om något helt annat. Handlar om en resa till Italien. Och jag vet inte. Det är liksom bara så många konstiga saker. Alltså jag gillade den. Men den var inte liksom så Fantastiskt. Jag tyckte mycket bättre om Fågelbovägen 32, men det kanske var att jag själv kunde känna igen mig mer i den, för den handlar ju om en person som så här, ser sig själv som väldigt god, fast så är hon inte så god som hon tror. Medan så här, Sylvia kanske inte ser sig själv som särskilt god, det är inte det som är hennes liksom, issue i livet.
Och, men hur kommer det sig att du läste den här boken nu?
Jag hade den hemma. Den kändes rimlig.
Ja.
Lagom svår. Jag har ju faktiskt, jag har räknat, jag har exakt 100 olästa böcker i min bokhylla. Så att jag försöker liksom beta av.
Jag har lite liknande projekt här hemma.
Mm.
Sådär, eftersom jag oftast tycker att allt jag har hemma inte känns rätt just nu.
Precis, det är, men jag har liksom helt enkelt bara så här, försökt ignorera biblioteken och sådär. Alltså det är bara, nej, nu är det som står här som behöver läsas.
Ja.
Tänker man ju rens också det man har, men att liksom ha ändå många bra böcker. Och den här kändes som så här, men jag ville ha något så inte så komplicerat. Och det här var inte så komplicerat.
Nej, men det känns ju som en alltså, ganska bra julledighetsbok.
Ja, definitivt kan man läsa den under julledigheten. Man kan ju få lite ångest av hennes böcker.
Men det kan man ju ha under julledigheten också ändå.
Ja, precis. Det är ju inte feel good liksom.
Nej.
Det är ju den genren som jag kallar för vanlig bok.
Jag fattar precis vad du menar.
Exakt! För att det är genren vanlig bok. Det inte är något annat så är det vanlig bok.
Men ja, vilken rolig blandning du har läst.
Ja, lite av varje.
Ja,
det är en blandning.
Jag blandade liksom allt i en bok istället.
Ja, men precis. Det kan man också göra. Det finns olika sätt att lösa det här med blandning på. Har vi något mer att säga?
Alltså, jag är väldigt taggad på att göra en årskrönika.
Ja, jag också. Avsnitt. Ja, jag
vill inte göra det.
Jo, det ska vi.
Så blir det favorit i pris.
Precis. Jag har tänkt på det här i typ 2 månader nu.
Ja, jag har också tänkt på det. Väldigt många gånger, ofta tidigt på morgnarna.
Tidigt på morgnarna? Sover du inte då?
Nej, det är typ den enda tiden på dygnet jag inte sover.
Okej. Okay. Ja, ja.
Men du satsar på årskrönikan nästa gång.
Ja.
Och sen så ser jag också fram emot att prata om boken som jag läser just nu, som jag inte är färdig med. Som jag faktiskt har fått av dig en gång i tiden. Jag vill verkligen prata om den, för jag är så splittrad. Ja. Men jag har inte läst den än. Så att det får
vänta. Känns det så höga krav på den boken eftersom jag har gett den till dig?
Ja, nu blir du lite nervöst.
Ja, jag är lite nervöst. Då kan man ju gett en dålig present.
Du får vänta till nästa år innan du får veta.
Ja. Men
vad kul att få prata böcker med dig. Nu när jag bara har läst en bok, så det är kul att höra om andra böcker.
Ja, precis. Men någon håller alltid ställningarna i den här podden. Är det inte jag så är det du.
Så himla bra.
Men jag hoppas att alla får läsa trevligt nu på sin julledighet. Eller har läst trevligt på sin julledighet om det är så att det här kommer ut efter julen.
Kan ju vara
det
så. Kan det vara.
Precis, det har hänt innan. Men och ska inte heller ta för givet att alla är lediga på julen. Det är inte alla. Men att man får en trevlig slut av december.
Oavsett. Ja.
Ledig.
Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då!
Hej då!